Härligt. Där skulle man också vilja vara med. Det är ibland tycker jag det är så svårt att veta när man har den här inledningen på skattkistan vad det kommer handla om. Men idag tror jag faktiskt har en tanke om det hela. Det var ju inte skägg. Även om skägg är vanligt i Bibeln också. Utan det var något annat. Det var ull. Känns roligt att få vara med och tala Guds ord till er. Det är första gången för i år för min del. Jag tog en liten paus när tredje barnet kom. Och vi är inne i, som sagt, en väldigt spännande del tycker jag att få tala utifrån apostlagärningarna. För det är en del av vad vi är som kyrka. Det bildar en del av vår identitet. Man kan ju se när man läser apostlagärningarna så kan man ju se olika teman som kommer tillbaka och kommer tillbaka igen. Eller hur? Ett sånt är ju att det är tillväxt. Att fler blev lärjungar. Att fler började omfatta tron. Att präster, alltså inte sådana som var i en kristen kyrka, utan judiska präster började omfatta tron. Och så småningom även hedningar. Detta märkliga som började. Men det tog många år från pingsten innan man var där. Och bara för att tänka lite. Vad är det som något gör att något växer? Och det här bad Stefan bad ut det här när vi bad. Så bad han ut det här utifrån första Korinthierbrevet 3. Det är den helige ande. Det är Gud som gör att någonting växer i Guds rike. Och det verkar som om de på den tiden, naturligtvis inte idag, men på den tiden hade man lite bekymmer. Jag blir så nervös av de här mickarna ligger här. Man hade lite bekymmer över att man hade sina favoriter i kyrkan. Ja, men jag hör till Paulus, jag hör till Apollos, och sen verkade Kristus fått ett eget parti, Kristuspartiet. Och då säger Paulus, nej, det är helt fel. De som vattnar eller de som planterar, de betyder ingenting. Det är bara Gud som betyder någonting. Det är Gud som gör att någonting växer. Så all tillväxt, när vi läser i aposteln här och läser Bibeln, som växer till i människors liv, att vi lär känna Jesus mer, eller att nya människor kommer till tro, den växten kommer från Gud. Sen har han valt att använda oss. Och sen verkar detta höra samman med också en hel del annat. Och det är också, tror jag, viktigt att ha med oss här i inledningen. Det ena är att människor uppfylls av den helige ande. I vår väldigt rationella värld så är det kanske ibland något. Vad är det som är så speciellt med det? Jo, men Gud tar på speciellt sin boning i oss och vi får uppleva hans liv. Och det talar ju Mattias om en del om för 2 veckor sedan. Och just det här, både det här extraordinära som Mattias kallar slutspelet, jag gillar bilden, och det här lite mer serielunken, är ju att det här att låta sig uppfyllas av den helige ande, det behöver vi göra varje dag. Och sen så tänker jag en tredje bit som också har med in i som lite bakgrund här. Det är att Gud använder människor som du och jag. Jag tror inte jag är ensam om att någon gång i alla fall har tänkt. Hur, Gud, kan du använda mig? Jag har ganska många tillkortakommande. Ibland blir det inte riktigt som man har tänkt. Och ibland har man sårat någon människa och så. Men när jag får komma till Gud och vi får prata med varandra och kanske till och med man pratar med någon annan människa, och så förstår man att ja, men Gud använder ju faktiskt mig. Han vill göra det. Det är sådana han har tillgång till. Han har inga andra sorter än sådana här misslyckade människor som har kommit till korta, som genom Guds nåd han använder. Det är liksom hela hans idé. Och då ska jag bara läsa det bibelord. Det här är ett av mina favoritbibelord som jag många gånger kommer tillbaka till. Och när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade, men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Vanligt enkelt folk som har varit tillsammans med Jesus. Det blev sen lärjungarna som stod på torget, vittnade frimodigt om vad de hade upplevt och bad för sjuka så de blev friska. Det var vanliga människor. Det här var ett bibelord som vi läste väldigt, väldigt mycket i den här kyrkan för många år sedan. Då kallade vi Malin för Moppe-Malin. Det var när vi hade ett ungdomsarbete som hette Drops, så vi började med det typ år 2000 eller någonting. Vi bad och talade det här ordet för vi tänkte att Gud använder vanliga människor. Och vi ska inte ha den tiden igen, men vi ska ha en tid där människor får syn på Gud. Där vi månad för månad får be med människor till frälsning. Och Gud själv är förutsättningen. Det är inte vi. Det är inte liksom, vi kan ibland titta, men hur ser det ut? Och det kanske inte ser så bra ut, eller det ser bra ut. Gud bryr sig faktiskt, det enda han bryr sig om, det är människor som är fascinerade av honom. Och då är allting möjligt. Det tror jag de ska prata om på skattkistan, att allt är möjligt. Häromdagen så läste jag, eller det var härom veckan, så läste jag en krönika i Dagens Nyheter. Den kan man ju undra, hur hängde den samman med en predikan? Det vet jag inte riktigt. Men det handlar i alla fall om hur politik dyrkas som religion. Jag tänkte att jag skulle läsa några passager i den. Jag vet inte om ni läste den när den var för 2 söndagar sedan, tror jag. Ibland så kan vi tycka att vi har lite konstig media som inte lyfter upp tron. Att det faktiskt finns någonting utanför här och nu. Och då skriver krönikören så här. Det bör sägas att människor till vänster och till höger som försöker använda politiken för att finna en meningsfull moral förvandlar politiken till en avgud. Avgudadyrkan uppstår när någon ger sig fullständigt hän åt något som egentligen borde tjäna ett förmedlande syfte. Vare sig det rör sig om pengar, teknik, alkohol, framgång eller politik. Det kan aldrig mätta oss som människor. Som Andy Crouch påpekar i sin bok Playing God är avgudadyrkan lockande därför att det från början ser ut att fungera. Första slurken dry martini smakar gott. Till en början verkar en ny smart mobil skänka makt och kontroll. Den status man får av en dos framgång är verkligen sensationell. Men sen sviker avguden. Det som såg ut att ge dig bättre kontroll kontrollerar dig nu. Som Crouch skriver, alla avgudar inleder med att erbjuda fantastiska saker till ett mycket lågt pris. Sedan misslyckas alla avgudar i allt högre grad med att leverera enligt sina ursprungslöften. Till slut begär de allt utan att ge någonting alls. Ganska existentiell text för att vara en krönika i Dagens Nyheter. Och det tror jag att man kan fundera på talaren här. För jag tänkte att den talade till mig också. Att jag emellanåt försöker mätta mig med saker som inte mättar. Och vi har väldigt lätt att göra så i ett överflödssamhälle. Och det, jag tror det är viktigt att veta det när vi tittar på apostlärarnas texter. Att vi har en benägenhet att leta någon annanstans. Men det resulterar bara i mer och mer tomhet. Tillväxt var en av de bitarna vi började med. Och som är ett starkt tema i apostlärningarna. Ofta så kan man ju, när man tänker kring tillväxt, så kan man ju tänka att vi ska bli fler. Och det tror jag är Guds tanke. Gud vill ha alla med till himlen idag, eller hur? Det är liksom Guds tanke. Men det handlar också mer än att bli fler. Jag tror en grej som är, kanske man behöver, som i alla fall jag behöver ta in lite grann, att tillväxt tror jag handlar rätt mycket om likhet. Vi är skapade till Guds avbilder. Men när vi blir hans barn så vill han att vi ska bli lika honom. Han vill att vi ska fascineras av honom. Kommer ni ihåg den frågan vi hade i inledningen? Vad är det som får en människa att tala? Jo, det som har skett på insidan. Men jag tror också när vi läser apostlärarna utifrån ett tillväxtperspektiv så handlar det om mognad. Det handlar om mångfald. Och det kommer vi återkomma till. Och det handlar om hur den helige ande bryter barriärer som var omöjligt för människan att se. Och det här är något som jag har bett mycket utöver. Ursäkta att jag höjer rösten. Men jag tror att det finns barriärer som vi som kyrka behöver bryta. Vi bor i ett stadsdel med, jag vet inte hur många nationaliteter. Jag tror inte det räcker med 40. Vi är långt ifrån 40 nationaliteter här idag. Vi ska återspegla himlen. Jag tror på en församling där all segregation, där all åtskillnad bryts. Och det är djupast sett ett verk av den helige ande i oss som tror. Och då tror jag att alla kan säga, här hör jag hemma. Och lite av när vi kommer landa idag, hur är detta möjligt? Hur är det möjligt? En del säger ju politiskt idag att mångfald är omöjligt. Kanske är omöjligt mänskligt, men inte för Gud. För det är Guds dröm. Vi ska läsa Apostlärningarna 2, vers 1-13. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde huset där de satt. Och de såg hur tungor av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. Då dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa det, men är det inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Potamien, Judien, Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpna visste ingen vad de skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Men de andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit och gjort sig fulla på halvgäst vin. Och så börjar Petrus tala. Visst är det en spännande text? Anden öppnar dörrar för evangeliet lite i taget. Jag tycker ibland är svårt att läsa en text utan att ha läst hela fortsättningen. För den finns i mitt minne. Jag vet ju att hedningarna kommer komma till tro. Men här är det inte så. Här är bara judar som firar och träffas för att fira pingst. Och så börjar, så upplever lärjungarna efter stunden i de här dagarna i övre salen. Så upplever de den helige ande och så börjar de tala andra språk. Och när jag läser den här texten, och jag är nog inte ensam att göra den tolkningen, det tror jag är en väldigt djup andlig sanning. Att här, när den helige ande faller på nytt över mänskligheten på ett väldigt starkt sätt, så börjar ett sår helas i mänskligheten. Jag tror inte det är en slump att Gud börjar med språket. Tror ni det? För det är så lätt. Jag sa tidigare att ibland jag känner att jag kommer till korta utifrån hur jag talar emellan. Man säger saker som blir lite fel och sådär. Det är så lätt i det vi talar att det blir fel. Och det är så lätt att vi får tokiga ambitioner med språket. Så lätt så att Gud en gång i tidernas morgon, hur jag på att säga, i Babel bestämde att nu får de inte prata samma språk längre. I Babel så blev människorna ett enda babbel. De förstod inte varandra. Men när den heliga ande kommer på pingstdagen så börjar människor förstå vem Gud är. Och då läks ett sår i mänskligheten. Och det tror jag utifrån att förstå varandra rent språkligt, att tala olika språk. Men det tror jag också är att när vi får uppleva Gud, och vi ska be att vi får en sån stund här i avslutningen av gudstjänsten, att när vi får se honom så ser vi inte så mycket det där som kan ligga och skava i det, kanske i förhållande till någon annan eller så, utan då är vi fullt upptagna av honom och då blir vi väldigt inkluderande. För vi ser våra egna tillkortakommande och vi ser vårt behov av honom. Och då blir det ganska bra. Så jag tror att det lärjungarna upplevde ganska mycket, det var att de gick från avbild till likhet. Det är inte främst en lek med ord. Vi är skapade till Guds avbild. Avbilder kan bli olika bra. Om jag skulle ställa upp ett staffli här och börja göra ett porträtt av någon, så skulle ni antagligen ha väldigt svårt att se vem jag försökte rita, måla. Men det finns säkert de som har lite bättre talang för det. Och då kan en avbild bli av olika kvalitet och den kan bli lite skadad med tiden. Men Gud vill föra oss till likhet med sig själv genom anden, och det är något annat. Och sen tror jag det finns ett annat spår i det här tillväxtspåret. Och det är det jag sa, att vi har för lite språk här idag. Det är att Gud verkar vara, röra sig. När anden rör sig, så rör det sig från homogenitet, det vill säga alla är lika, till en väldig mångfald. Visst är det så? Och det tror jag att det vill anden göra idag med. Det såg vi i apostlärningarna, så såg vi det att det var bara judar i början. Ganska länge. Ni vet hur vilka problem Petrus fick när han började tala om att han gick till Cornelis hus. Problemet var inte att han upplevde anden och blev döpt. Problemet var att Petrus satt och käkade med honom. Det var det de andra lärjungarna hade problem med. Så vi har ofta problem med olikheter. Och nu kan vi ju skratta åt dem. Det låter ju tokigt. Men du och jag har också problem. Alla här, vi skulle inte vara bekväma att sitta hos vem som helst och äta heller. Men det är möjligt med den heliga ande. Och anden rör sig som den vill. Vi kan aldrig kontrollera den heliga ande. Det betyder inte oordning. Och jag skulle vilja säga att anden är, eller församlingen är, en sociologisk omöjlighet. Och det måste den vara. Det måste få vara av olika åldrar, av olika nationalitet, av olika bakgrund. Det är inte bara lärare till exempel som ska vara en kyrka, utan det är alla sorter. Och Gud älskar det. Vi ser vad vi var där, ja. Och jag tänkte vilja göra en liten parallell. En del har säkert läst lite väckelsehistoria bakåt i livet så. Och ibland när man tittar på så här bibeltexter, det är spännande att se vad Gud gjort på andra tider i historien, som liksom, där vi kan känna igen Bibelns text. Och då läste jag lite i veckan kring det som hände i USA, i Los Angeles, på en liten gata där som heter Azusa Street. Några av er kan den berättelsen. Men där var det en kyrka, inte så väldigt tjusig. Det var sågspån på golvet. Det samlades alla sorter. Och det var nästan som på pingstdagen. Det var ett väldigt starkt utgjutande av den helige ande. Folk reste från hela världen. Det var där man i ett samhälle pratar om hög och låg. Det var alla hudtyper och nationaliteter som möttes där. Och den här haltepredikanten William Seymour, som predikade där i stort sett varenda dag i 2,5 år. Han hade en dröm som han fick dö med tyvärr. Och han drömde om en ny mänsklighet. Han drömde om att det den helige ande skulle göra, det var att mångfald, att vi möts av alla sorter och vi är tillsammans kyrkan. Det är så Gud har tänkt. Och det här med att gå från avbild till likhet, det handlar ju om min relation med Gud. Och gå från det vi skulle säga i ett samhällsperspektiv. Ibland så säger man på radion, Södra Ryd är en segregerad stadsdel. Det betyder att man menar att det är stor skillnad på folk här. Skulle vi fråga Gud, så han skulle säga, det är ingen skillnad. Alla har samma behov av en upplevd nåd. Och det tror jag är väldigt glada nyheter för vår stadsdel. Jag gillar de här områdesutvecklarna som var här förra söndagen och så. Jag tror de gör ett jättebra jobb. Men jag tror det behövs ett djupt jobb av den helige ande för att förändra den här stadsdelen. Men vi kan jobba tillsammans. Det är ingenting som ska integreras. Det betyder, för mig är integration, det är ungefär som du har en sko som är lite för liten och så har du ett skohorn och så försöker du trycka ner foten som inte passar i skon. Då är det aldrig någon som känner att man hör hemma. Det är inget som ska assimileras. Att uppgå i någonting annat och glömma sin bakgrund. Men istället så ska vi ha en... Vi ska ha full delaktighet i Kristus. Det är att vara inkluderad. Både du och din granne har sitt ursprung i Gud. Lika mycket faktiskt. Grannen kanske inte vet om det. Likhet, det kommer av att vi ser honom. Det står i första Johannesbrevet, så står det, mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom som han är. Och här tror jag är, det här tror jag är några nycklar som öppnar postlärningarna. Att mångfald blir möjligt när vi inte fokuserar det, utan när vi fokuserar Gud. Och nu måste jag tänka, vad vill han? Nej. Jag tror vi behöver återkomma till det här i slut. När vi är inte riktigt slutet än. Ni får hålla er en stund till. Det är Gud som ger växten. Gud är aktiv nåd. Och Gud vill tillväxt. Gud vill att det blir fler som kommer till tro. Han vill att det ska vara mognad. Och Gud letar inte förutsättningar. Han är förutsättningen för oss när Guds rike ska växa. Det är inte så komplicerat, tror jag egentligen. Vi gör det många gånger svårt. Gud letar villighet. Det är det mest komplicerade för mig. Men vi kan ju ta med oss ut i veckan vad vi Gud bryta för barriärer både i mitt liv och i vår kyrkas liv för att hans rike ska komma än mer. Sen tror jag, vi kommer fokusera på likhet här i avslutningen på gudstjänsten, att få faktiskt möta med den uppståndne. Men jag tror också samtidigt, det är ibland svårt att hålla två tankar igång samtidigt. Men jag tror samtidigt så tror jag att Gud vill lyfta vår blick så att vi ber och möter varandra med kärlek från Gud. Men också att vi ser nästan som ännu inte tror. Och att vi riktar vår blick utåt. Jag tror att det är liksom en del i att vara kyrka. Att se människor. Ibland möter jag, och jag kanske tänker så ibland då själv också, att ibland så säger vi så här, att jag är inte så andlig. Eller den är andligare. Och jag tror att har Guds ande tagit sin boning i oss så är vi andliga. Vi ska inte göra det svårare än så. Och ibland är det ju bra, jag är ju ingen hejare på grekiska som de här riktiga pastorerna, men jag kan ju lite grann. Och ibland är det bra att veta att nåde kommer av charis. Och det är en Guds handlande ligger i det, eller hur? Som vi får ta emot det Gud handlar i. Och nådegåva, det kan ni också på grekiska naturligtvis. Det är charismata, alltså en gåva av nåd. Alltså du är en vandrande nåd när du har tagit emot Guds nåd. Och då har Gud begåvat dig att tjäna i hans rike. Och egentligen så behöver vi inte leta efter såna här jämförelser, så, för det är ganska oviktigt. Utan vi behöver landa tryggt i, så här vill Gud använda mig. Och sen tror jag att han vill göra det mer och mer. Och vi ska få uppleva mer av honom och få del av andens gåvor och så här. Men vi har bara en grad av andlighet. Och Guds syfte med mig och dig, det är att vi vandrar från avbild till likhet. Det är det som egentligen allt handlar om. Det är det som det stod i första Johannesbrevet, där så stod det ju att vi ska bli lika honom. Och vad det kommer bli, det kommer vi vara när vi ser honom. Men församlingens uppgift är redan nu att skåda Gud. Och i det tror jag ligger mycket av läkedom egentligen. Och när vi har blicken mot Gud och vår längtan är att bli lika honom, då kommer det andra på köpet. Då tror jag att vi kommer se den här mångfalden vara blomma i vår kyrka. Och vi ska be er om en stund här. Nu letar jag efter Johannes, för vi har då honom. Där kom Johannes. Du kan komma fram och spela lite, så ska vi be, och sen kommer Malin sjunga en sång om en liten tag här. Och ska vi sammanfatta detta lite grann. Men när Jesus gick på jorden här, så finns det några texter som kanske är mer spännande än andra, just utifrån det vi har talat om. Och ett är det som står i Johannes evangeliet 17 kapitel. Det kallas Jesus överste prästliga förbön. Och det står: jag ber att alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Vi talade om William Seymour, den här halte predikanten som fick sluta sitt liv alldeles för tidigt. Han hade precis samma dröm. Han drömde om en ny mänsklighet. Där alla folk och färger möts i Guds rike, prisar hans namn. Den vägen är Guds väg. Där Jesus bad precis innan hans död, det var det som låg närmast hans och faders hjärta. Det har fångats upp av kyrkan emellanåt, mer eller mindre starkt. Men det är fortfarande den vägen vi har att gå. Och vår stadsdel, stad, nation och värld har endast en framtid om det vi läste i Johannes 17 sker. Eller hur? Vi kan ställa oss upp och så ska vi alldeles strax be. Så kan vi stå en stund innan Malin sjunger. Predikan har handlat om tillväxt på ett sätt. Man brukar inte säga att man ska glömma det någon har sagt, men nu säger jag det. Glöm det en stund. Glöm mognad, olikheter, vår stad och vår stadsdel. Jag tror att mognad är irrelevant för den som är förälskad i Gud. Precis på samma sätt som vi inte ser, vi ställer inte analyserande frågor när vi blir förälskade. Vi bara tittar. Och jag tror att den som är förälskad i Gud och helt betagen av vänskapen med honom, så kommer det andra komma av sig självt. Det finns en strof som finns i Bibeln. Det är inte den vi ska sjunga nu, men som är så här. Min vän är min och jag är hans. Den här från Höga visan. Jag tror det är liksom den sången om förälskelse med Gud som människan skulle behöva tugga på. Och jag tror vi behöver tugga på det som hans folk. Och när Malin ska sjunga en sång här, så tror jag att vi lyssnar på texten, men så lyssnar vi också till vårt eget hjärta. Och jag tror att i det här, att när vi bara ställer oss inför Gud, så läker han oss på insidan och han gör oss också så att vi har en anledning att tala. Att Gud har gjort ett djupt verk i oss genom sin ande. Vi ber och sen sjunger Malin. Ja, helige ande, vi tackar dig för att du uppenbarat har utgjutit din ande. Du har utgjutit din ande, Gud, över oss som människor. Och du gör det på nytt igen. Och vi vet att du helige ande, du kan vara högljudd och det kan låta mycket när du kommer. Men du kan också komma i en stilla susning som hos Elia. Och precis som du gjorde i början för drygt 100 år sedan, när du kom starkt över den här utav vår kända del av världen, så kom du också så att man knappt gjorde annat än att viska. Och nu ber jag, du Gud som är all nåds Gud, att du ska tala in i varje människas liv här. Att vi förstår hur mycket du älskar oss. Att det inte finns något tillkortakommande i våra liv som gör att du inte kan använda oss. Och att du ska mätta oss med dig själv. Kom, helige ande.